Varmt välkomna till augusti månads första avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Vi pratar träning, livet och allt däremellan, men mycket träning och hälsa. Det blir det. Sommar får man väl fortfarande säga att det är. Jag såg att det var några på min Instagram som la upp vårt lilla sommarbingo. Och att nu börjar det bli lite stressigt att hinna med det. Men jag skulle säga att vi har ändå en sommarmånad kvar. Så det blir ingen höstträningsprat än, tycker inte jag i alla fall.
Jag kommer ihåg att vi flera år på raken har diskuterat huruvida augusti är sommar eller höstmånad. Och jag som fyller år 3 september, jag tycker att hösten börjar i princip på min födelsedag. Så man kan få 2 dagar in i september också av mig om man vill och behöver.
Ja, nej men jag tycker augusti känns ändå sommar. Nu var ju förra augusti var ju pestmånad, förlåt. Men det var... Hemskt var det, för jag hade ju jobbat med OS då. Och det var ju så varmt och skönt när jag jobbade med OS. Och då satt jag inomhus här 18 timmar om dagen och jobbade. Och märkte knappt att det var sol. Och så när jag var klar då skulle jag direkt iväg och göra superstars. Jag hade ju knappt en vecka ledigt innan jag stack iväg till Gotland i 3 veckor. Och hoppades på repris från förra året då. Alltså året innan när vi hade spelat in och haft superväder. Och så var det svinkallt. Alltså verkligen höst. Så förra året så var augusti höst. Och nu håller jag tummarna för att det inte kommer att vara det.
Ja, jag får en tonåring här hemma nu i början av augusti. Och eftersom vi har då för alltid födelsedag varje år på samma dag. Så jag har daterat.
Nej, har ni det?
Men jag har daterat. Han är en sån turgubbe. För jag kan säga att skulle man gå tillbaka 13 år bakåt i tiden så kommer det alltid ha varit sol den 3 augusti var vi än har befunnit oss i Sverige på siktens födelsedag. Han är också en sån där som vinner på Gröna Lund och skulle han få en trisslott i födelsedagspresent, ja då är det kanske han in på den också. Det är sikten i ett nötskal.
Kul för dig med tonårsbarn. Du har ju ett bonusbarn i för sig, men det är första gången du har ett eget barn som är tonåring.
Ja, och man brukar ju prata om att tonåringar ofta är trötta. Och jag kan ju säga att även tonårsmammor blir trötta. Men vi får väl vila i kapp.
Ja, jag kan säga att min tonåring ska inte hänga ut någon här nu, men jag har bara en tonåring än så länge. Sov idag till 1:15 på dagen. Alltså du vet, jag hade hunnit med så mycket grejer, jobbat, fixat med städning hemma, tvättat, varit på gymmet i 1,5 timme, kommer hem och tänker så här, men nu är han väl vaken? Ingen vaken. Jag bara, okej. Okay. SMSar, är du vaken? Får svar, nej. Okej, okay. Ja. Så är det med tonåringar. Man ser inte mycket av dem. Ofta så är de som vampyrer, de är vakna när vi andra sover.
Jag är lite kluven till det där för att jag själv, när jag coachar ungdomar, jag vill gärna att vi på helgerna ska ha tidiga pass så att jag som coach har resten av dagen fri. Men också för att jag vill att de som är äldst av ungdomarna ska köra dubbla pass på helgerna. Att man kanske kör både lördag morgon och sent lördag eftermiddag eller söndag morgon och sent söndag eftermiddag. Men... de är liksom inte helt lätta och då säger jag samling 9. Och när jag läser all forskning, alltså idrottsforskning om tonåringar, ja, då kommer de ju fram till att ungdomar sena tonåren och mitten på tonåren ska sova typ så länge som de vill på morgonen. Jag bara, men, sätter upp ett finger. Vi brukar kompromissa 10 istället för 9. Jag hade kanske aldrig helst velat ha det 8. Men ja, viktigast att passet blir av. Men jag har ju förstått själv, jag själv var inte den här trötta tonåringen. Jag känner mig tröttare som 37-åring än vad jag gjorde när jag var 13. Men det är säkert olika. Och som jag kan se nu, jag slutade typ växa när jag var 12. Så jag tänker mig att de här som ska växa tills de är 17, 18, 19 kanske går åt mycket mer energi till den tillväxten än vad det gjorde för mig som redan var klar när jag fyllde 13.
Gud vad olika det kan vara. Jag började typ växa när jag var 12.
Jag var normal lång fram tills 12-årsåldern.
Jag växte ju ända tills jag gick ut gymnasiet. När jag började på basketgymnasiet då var jag 1,71,5 och när jag gick ut var jag 1,75. Så det var jag var liksom en late bloomer, olika falla ödets lott.
Ja, exakt, kan man säga. Jag skulle säga också.
Alltså jag måste berätta en grej nu, Lovisa, som jag blev sjukt imponerad och inspirerad av igår. Jag har nämligen sett planetens förmodligen piggaste 80-åring. Eller han är faktiskt 79, men snart 80 alltså. Och han heter Mick Jagger. Alltså snälla någon. På fyllan så köpte jag 2 Rolling Stones-biljetter. Jättedyra biljetter dagen innan konserten. För att Hammarby var hemma hos oss och så var det några som skulle gå. Jag bara, men gud, det är ju förmodligen sista chansen att se Rolling Stones. Och det vill man ju ändå göra. Även om jag inte är det största fanet. Men ja, jag vill ändå se det. Så jag köpte de här dyra biljetterna och tänkte så här, men för det här priset måste man ju få en ganska bra biljett. Var hamnar vi? Jo, vi hamnar längst bort på kortsidan, så långt bort från scenen du kan komma egentligen, bakom 2 kylskåp. Så vi ser inte ens scenen. Alltså, när Patrik kom in, han bara, vad är det för biljetter du har köpt? Jag bara, ja, så tittar jag på biljetten. Ja, här står ju något, något skymd sikt. Det hade jag ju inte ens lagt märke till. Så att, det var ju inte så bra köpt då. Men sen var det några som inte dök upp, så vi kunde flytta upp en rad och då såg vi bra, eller ja, det var ju långt fram till scenen, men vi såg ganska bra i alla fall. Men jag blev så imponerad av Mick Jagger, som då alltså är 79 år i år. Nästa år fyller han 80 år, och de här gubbarna är ju så gamla, Rolling Stones. De firar ju alltså 60-årsjubileum. Det var deras 60-årsjubileumsturné. Alltså det är så sjukt. De har turnerat i 60 år. Men han är, hur orkar han? I 2 timmar och en kvart. Han dansar, han struttar, han sjunger fortfarande skitbra. Han spelar munspel, han spelar gitarr, han showar. Alltså, jag förstår inte. Och så lyfter han ibland då på sin t-shirt, för han är ju fortfarande någon slags, ska vara någon slags sexobjekt då. Och har en tvättbräda där, och han är 80 barre. Han har inte en gnutta fett på kroppen, och det är ju inte kanske i och för sig bra när man är 80 barre, men han är i någon slags form som är sjuk alltså. Och då har han precis varit covid-sjuk. Och så har han liksom klivit upp från covid-sängen och så bara ställa sig på scenen och kör som att han är 20 år. Det blev jag väldigt inspirerad av, men han måste ju träna något enormt för att kunna hålla den fysiken i den åldern.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni, från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop. Och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Det känns med mina fördomar som att Mick Jagger inte är någon som följer alla så här rekommendationer om hur man ska leva för att leva länge. Jag bara liksom spekulera lite.
Nej, kanske inte. Alltså, de har nog varit ute på en del äventyr under sina 60 år i branschen, i rock'n'roll-branschen. Allt annat vore ju märkligt. Och sen har ju också Mick Jagger 8 barn mellan 53 och 6, tror jag.
Så att, han håller sig ung där.
Ja, han har ju liksom jobbat på den fronten, och det har varit en del damer och så vidare. Men nu så har han sitt senaste barn tillsammans med en ballettdansös. Och jag får lite så här ballettvibbar när jag ser honom. Så jag kan tänka mig att han, de kanske till och med tränar ihop.
Ah, hon coachar honom.
Ja, men du vet, par som tränar ihop, de håller ihop. Så Mick Jagger, han kör ballett på fritiden tillsammans med sin 35-åriga sambo. Ah, det var en liten passus bara, men jag blev sjukt imponerad och tänkte att det där, för även om han har levt ett slarvigt liv på vissa sätt, gissar jag, med alkohol och vad det nu kan vara i den där rock'n'roll-världen, sena nätter och ja, hitten och ditten, så måste han ju ha tränat väldigt mycket. För att du kan inte ha den där, alltså det är jobbigt för vem som helst att underhålla sig där i 2 timmar, sjunga max, dansa, hålla på liksom. Vem som helst skulle bli trött av det, och det pallar du inte om du inte har en jättebra fysik. Så antingen genetiskt eller så tränar han som en dåre. Men jag tänkte, det där är bra inspo, och tänka så här att när jag är 80 bast, då ska jag liksom vara på topp som Mick Jagger.
Men de gångerna som jag har varit på riktigt såna stora konserter, jag har varit och sett Roxette, jag har varit och sett Beyoncé, och jag har varit på Coldplay. Jag kan säga att jag kan ha svårt att orka vara publik på en sån konsert. Tänk då vara den som står på scenen.
Exakt. Och nu är ju, alltså jag har ju förmodligen jättedålig teknik när jag sjunger, för att jag är inte speciellt bra på att sjunga. Men om jag har sjungit, ja men du vet, om man liksom spelar musik hemma och sjunger med i några låtar, så är rösten är ju trött efter en 3-4 låtar. Du vet, han står där och galer för fulla lungor och dansar samtidigt och kan ändå sjunga så otroligt bra. Det är riktigt sinnessjukt alltså. Imponerande.
Undrar vad Mick Jagger gör på milen.
Ja, det undrar faktiskt jag med. Han har nog ingen dålig tid, för han är ruskigt lätt också. Så han kan nog springa väldigt, väldigt fort. Det hade man ju velat veta nästan. Jag måste googla Mick Jagger och träning, för det här... Ja, det var någonting utöver vanliga. Jag hade liksom trott att okej, men nu har de ändå blivit nästan 80. Så det är ju kul att se dem. Men de sitter väl mest still och tar lite pauser och kanske står på scenen och sjunger. Och jag hade ju inte förväntat mig att det kommer in något slags energiknippe i form av Mick Jagger. Det hade jag inte gjort. Så det var överraskande.
Coolt.
Mm,
hur går det med din träning då? Going towards 80?
Ja, men vet du vad, Lovisa? Det går faktiskt jättebra. För att jag har en superbra träningsrutin nu. Jag kör... Alltså jag måste ju vila ibland. Det säger Patrik till mig. Du kan inte träna varje dag. Och det är typiskt mig att göra det. Och göra för mycket liksom. Så att jag har ungefär 2 vilodagar i veckan. När jag inte tränar. Då känner jag ändå suget att jag vill iväg. Så att jag får till minst 3 pass på gymmet. Och 3 löppass. Ibland gör jag de här samma dag och ibland så är det olika dagar. Jag brukar springa 1 som jag kallar för långpass i veckan. Mina långpass är inte så långa ännu, men jag jobbar mig uppåt sakta men säkert. Så just nu så ligger de på 4 kilometer. Och då kör jag ingen styrketräning. Ja, men det är superhärligt faktiskt. Det är så kul att kunna springa 4 kilometer. Det trodde jag aldrig jag skulle säga. För att när jag löptränade som mest, då var ju 4 kilometer räknade inte jag ens som ett pass. Alltså det var för lite. Mina vanliga så här, ja, men det här är ett lugnt pass. Då sprang jag ju 1 mil. Så att det känns jättekul faktiskt. Jag är väldigt glad över det. Och kroppen känns som att den klarar lite mer belastning även i löpningen, inte bara i styrketräningen, för där har jag ju blivit starkare. Det har jag ju kvitto på, för att jag skriver upp alla mina vikter. Alltså jag för så noggrann träningsdagbok så du förstår inte nu. Jag skriver alla övningar jag gör, jag skriver alla vikter, och sen så när jag ska köra nästa pass så går jag tillbaka och tittar, vad körde jag på förra gången? Okej, då ska jag klara minst det. Jag kan inte gå ner på mindre liksom, för jag ska ju köra ganska tungt, och helst så ska jag klara mer. Och det går bra.
Visst är det motiverande att köra nästa pass när man har den loggen bakåt i tiden?
Ja, det är det faktiskt. För det är ganska kul att bläddra bakåt också. Och se, allt det här har jag gjort. Allt det här har jag faktiskt klarat av. Och här har jag allting nedskrivet. Jag behöver inte försöka komma ihåg det ens, utan det är bara att gå tillbaka och titta. Svart på vitt står här precis vad jag har gjort. Och jag kan ju se, nu sitter jag här hemma i, eller jag sitter på kontoret faktiskt i våran soffa där, och spänner mina benmuskler. Alltså mina benmuskler nu, Lovisa. Där ser man verkligen skillnad.
Ja.
Nej, men de är så, alltså mina lårmuskler, de börjar bli så stora så att jag känner mig sjukt stark i benen nu faktiskt. Jag känner mig jättestark i benen. Och det är kul. Det är väldigt motiverande och peppande. Så överkroppen släpper ju lite efter tyvärr. Men jag känner mig lite starkare där också. Det är som att kroppen orkar hålla upp sig bättre. Det är mer delar av kroppen som hjälper till att hålla upp den under en hel dag. Vilket innebär att jag får mindre ont i ryggen till exempel. Och att jag får lite bättre hållning. Att jag orkar liksom använda korsetten i magen. Att jag orkar ha magen spänd. Och då känner man sig ju genast lite slankare. Vilket är väldigt trevligt när det inte bara pöser ut med någon slags jobbig hormonmage som jag inte har någon lust att släppa runt på. Så det är faktiskt väldigt bra. Jag har ju inte ännu gjort några nya tester, så jag vet inte hur mycket bättre jag har blivit. Men jag tror att jag har blivit bättre. Jag märker på löpningen framförallt att jag har blivit bättre. För där så springer jag ju mina intervaller. Jag springer fler intervaller. Jag springer dem snabbare. Och har mindre problem med att klara av det. Jag blir mindre död, om man säger, än vad jag blev i början. Så det märks definitivt. Däremot så har jag inte gått ner ett gram. Och det är jag lite förvånad över faktiskt. Och jag vet att du säger, men det viktiga är ju liksom man märker andra resultat och så. Och absolut. Men jag trodde faktiskt att när jag tränar så här regelbundet och både kör kondition och styrka, att jag skulle gå ner lite grann. Men det har jag alltså inte gjort. Så det fenomenet kan du gärna förklara för mig.
Ja, men dina fans, de har ju sett på dina filmer när du lägger upp när du tränar, så ser man ju att du har mer muskelmassa. Och skulle du gå till Bionic där du har gjort kroppssammansättningsmätningar tidigare och mäta på exakt samma maskin på samma dag i månaden, så kommer det att vara skillnad på din kroppssammansättning. Utan tvekan.
Ja, det känns som att det borde vara det, för att som sagt, mina benmuskler, jag kan ibland bli lite grann som du. Inspirerad av dig, Lovisa, så kan jag sitta, så kan jag spänna benen här. Nu gör jag det i soffan. Så sitter jag bara och känner på de här starka lårmusklerna som jag har fått. De är faktiskt ganska häftiga. Jag tycker de är ascoola.
När mina barn var små så tyckte jag att det var jättekul att så här regissera skämt. Alltså det är sånt, nu ser man ju på TikTok hur mycket som helst sånt när barn drar skämt, och så fattar man ju att de har ju härmar ju en vuxen, eller har, de har instruerats till det. Men jag hade också en sån grej inom familjen, så då kunde jag säga ett skämt till barn, så jag sa, gå till mormor och så säger du så här, och så sitter jag och fnissar för jag tycker det är så roligt när små barn drar skämt. Nu har jag lärt min då blivande tonåring, som har fått väldigt mycket muskler på väldigt kort tid, och såklart, det är han väldigt nöjd med. Han har sin pappa som förebild, inte sin mamma. Men det är väl, ja, han har ju vuxit om mig i princip. Men då lärde jag honom ett skämt, och sen så har jag liksom puttat fram honom till Hans och till Baxter med skämtet. Och nu ska vi köra på några till när det är födelsedagskalas och så vidare. Men då går han fram och så säger han så här, vill du köpa en biljett? Till vad då? Svarar alltid alla då. Och sen så drar han upp båda händerna i luften, kör en dubbel biceps pose och säger han, till the gun show. Och då ser jag framför mig här nu, Jessica, hur du går fram till Patrik och bara, vill du köpa en biljett? Han bara, till vad då? Och då måste du ha någonting som är riktigt så här, to the barbecue party. Och så är det asheta stora filéer på låren.
Ja, det ska jag fan med göra.
Det där är min humor.
Jag tvingar honom ganska ofta att känna på mina muskler nämligen. Bara känner vilka muskler jag fått. Han är ju måttligt imponerad, men
han har nog känt på en hel del handbollslår genom åren.
Men vet du vad jag tycker ska bli också jäkligt kul? Det ska bli kul dels att se de här testerna då på hur explosiv jag har lyckats bli under sommaren. Det ska bli kul. Men det ska också bli kul att se hur kommer jag kunna använda den här nya styrkan när jag spelar basket. Att jag är mycket starkare. För att jag har inte varit så här stark i benen sen jag började spela basket, tror jag inte. Jag är riktigt, riktigt stark i benen nu alltså. Och det ska bli kul att se om det gör någon skillnad. Kommer jag liksom få någon slags fördel? Det ska faktiskt bli väldigt, väldigt spännande. Så nu längtar jag tills basketträningen börjar så att jag får utöva min nya styrka. Och sen har jag fått en övning på gymmet som jag har blivit helt besatt av. Och den hör ju egentligen inte till mitt träningsprogram. Men det är så kul, för du vet, jag har aldrig i mitt liv kunnat göra chins. Alltså, det finns inte på kartan. Jag är så dåligt byggd för att göra chins. För att jag är lång, jag väger liksom för mycket och jag har jättelånga armar. Alltså, jag har aparmar. Så det är så långt att dra sig upp. Så att min kropp är inte byggd för att göra chins.
Men du kan också greppa runt ett kylskåp.
Ja, vadå greppa runt ett kylskåp?
Du når liksom runt ett kylskåp med dina armar. Du har andra exakt. Skills.
Jag har andra skills, jag har jättelång räckvidd, men det är inte så bra när man ska göra chins och dra sig upp. Men nu har jag hittat en maskin på gymmet där man får lite hjälp. Du vet,
hissen!
Ja, hissen! Det är min nya favorit. Jag älskar den maskinen. Alltså, jag älskar den så mycket. Jag vill göra den varje dag. Så jag säger, nej, men idag ska jag träna ben. Jag kan inte gå och göra den där idag alltså. Men den är så kul, för plötsligt så får jag känna känslan hur det känns att klara av och göra chins. Och då kan man ju faktiskt ställa in så att det blir mindre och mindre hjälp. Så att man märker ju någon slags utveckling även där. Och det är jätteroligt. Tänk om det här blir första gången i mitt liv som jag kan göra chins bara för att jag håller på med den där hissen.
Ja. Jag måste ha kontinuitet i det. Men jag sätter upp ett varningens finger här nu.
Nej!
Inte till dig. Nej, inte till dig. För du är så vettig så du har koll på det här.
Vad är det?
Ja, en fråga. Är det en chinsmaskin i hiss där du har fötterna på eller knäna på?
Fötterna.
Ja.
Är det dåligt? Säga, är det bättre med knä?
Nej, det här är... Av alla maskiner på ett gym... så är det chinsmaskinen som låter allra mest när man är klar och ska kliva av. Och de här som, nu säger jag snubbarna, det är hemskt att jag alltid landar där. Men de här snubbarna som har stora hörlurar och så kör de massa chins. Och så, de är ganska tunga, alltså killarna, så de måste ha ganska mycket hjälp. De ska ju ligga och reppa, liksom ligga och pumpa sina chins. Och sen när de är klara och ska kliva av hissen, alltså... De är typ en halv meter ifrån när de kliver av. Hör inte själva den här fruktansvärda smällen av viktplattorna som går i golvet. Nej, men jag hoppar högt av det där ljudet.
Nej, men jag håller verkligen med. Det står ju också klart och tydligt på maskinen att man får bara kliva av när den är i högsta läget.
Oh.
Och det... gör inte folk. Och jag upptäckte en gång, alltså bara att jag fuskade lite grann på det, så bara bunk. Jag tänkte, men gud, skrämmer jag livet ur varenda människa här på gymmet med det där ljudet. Så att jag brukar vara väldigt noggrann när jag ska kliva av. Ja, så du behöver inte oroa dig för mig, Lovisa. Men jag trodde att du skulle säga att det är ingen idé att köra den där. Man blir inget bättre på chins utav att göra det. Så, men det sa du inte i alla fall, så det var ju skönt.
Nej, och det kommer jag inte säga heller, för jag vet att lösningen för dig, det är att vara i hängande position och träna på att dra dig uppåt och bromsa neråt och att känna att du får självförtroende, att du tycker att det är roligt, att du vågar leka lite grann med sprinten, hur många viktplattor du använder, att du får känna på hur det känns att vara i toppläget. Alltså alla de delarna är viktigare än huruvida man kör med gummiband i räcke eller i en chinsmaskin som är som en hiss. Alltså det spelar inte så stor roll, bara du gör det regelbundet. Det som kan vara dessutom, jag skulle nog själv säga att jag får mer träningsverk i kring skulderbladsmuskulaturen och kring nedre delen av ryggen i en hiss, alltså en kinshiss, än vad jag nog får i räcket. Alltså att jag använder musklerna liksom i hela sitt omfång, som jag kanske inte klarar av. Det är så himla mycket teknik att köra i ett vanligt räcke, oavsett om du kör med gummiband eller fritt. Så det, man kan ju tänka att kanske för många blir det mer allsidigt att vara i kinshissen. Det som är den enda bristen som jag skulle se, om man tänker sig en 100% överflytt, det är ju bålaktiveringen.
Mm.
För att du har ju fötterna rakt ner när du är i hissen. Men en bra teknik som jag tycker för de som ska lära sig göra pull-ups i räcke, det är ju att slå på bålen till en liten krumning. Alltså att du liksom crunchar lite och att fötterna kommer in framför mittlinjen.
Just det.
Ja, och den får man ju inte med i hissen. Men den kan man ju träna, till exempel det som vi pratade om bara för några veckor sedan i träningspodden, hängande benlyft, och de delarna är ju också jätterelevanta för pull-ups. Så att det är bara en liten grej. Men om du regelbundet kör i kinshissen så kommer det vara jättebra träning för dina pull-ups. För du hänger inte i pull-ups-räcket och kör... som, det är inte de två grejerna du väljer emellan, utan du väljer mellan att inte göra någonting alls och
exakt
att vara i kinshissen. Då är kinshissen det allra bästa.
Ja, ja, tack Lovisa, för det känns väldigt kul. Och jag förstår vad du menar med tekniken där, hur man ska jobba med de andra delarna av kroppen. För att jag har nämligen, jag måste verkligen be om ursäkt till alla som tränar på Sats Alvik, för jag står och glor på folk. Och det är inte med någon illa mening, utan det är att jag tittar på folks teknik när de gör olika övningar. Och jag kan bli helt besatt av det där. Alltså, jag fastnade så på en tjej här i veckan som gjorde otroligt snygga frivändningar, och det såg så lätt ut när hon körde. Alltså hon hade så bra teknik, det var sånt flow, och jag bara stod och glodde på henne, och så märkte jag att hon tittade till på mig ibland, och så tänkte jag, nej men gud, nu tror hon, jag vet inte vad hon tror, antingen tror hon att jag raggar på henne, eller att jag tycker att hon är dålig, eller att jag är avundsjuk, eller du vet. Men jag var bara så imponerad av hennes teknik, så tänkte jag, måste bara titta på det här en gång till, ja, en gång till bara nu här för att se så jag kan lära mig. Och samma såg jag en kille som var väldigt bra på att göra chins, och då kollade jag också på hans teknik och la märke till hur han liksom använde kroppen för att komma upp. Så att det där är en ny hobby som jag har, att stirra på folk som tränar.
Men Jessica, gick du fram till tjejen och berättade vad du tänkte när du såg henne träna?
Nej, jag gjorde inte det. Man ska ju göra det egentligen.
Ja!
Man borde verkligen det.
Det är det man ska, för hon kanske känner sig jätteängslig när hon kör och är rädd att alla andra tänker att hon gör fel. Hon kanske dessutom har en dålig dag, eller så kanske hon tycker att hon är jättesvag för att alla hennes starka crossfit-kompisar tar mycket tyngre än henne. Alltså man vet ju aldrig vad en annan person tänker och känner. Så tänker man såna här positiva tankar om någon man ser träna, då tycker jag man ska säga det. Nästa gång du ser henne, Jessica, då får du haffa henne.
Ja, men det ska jag verkligen göra. Men jag tror att jag får hålla mig till att säga det till tjejer. För du vet, annars så kan killar kan ta sånt där som en invit. De kan tro att det är ett ragg om man går fram och säger så här, jäklar vad du gör bra chins alltså. Fan, vilken snygg teknik. Det kan tolkas fel, tror du inte?
Jo, om det är såna här generella basic-övningar, då tror jag att, och det kommer från det andra könet, då tror jag att man kan ta det så. Men jag brukar kommentera killar när de gör någonting som är väldigt otippat. På det gymmet som jag tränar på, när jag tränar med PT och som jag ibland också då stannar kvar och kör lite extra själv eller har en lång uppvärmning, så finns det ganska många killar som håller på med det som jag inte kan uttala. Calisthenics.
Va? Vad är det du har aldrig
talat om? Alltså såna här kroppsviktsövningar med väldigt mycket gymnastikfokus. Alltså mycket handstående, mycket såna här... Vissa kan hänga i räcket och så sätter de igång en kipp. Och sen så hoppar de och vänder sig i luften och fångar sig i räcket åt andra hållet.
Oj!
Ja. Och du vet, de kör ju mycket såna här muscle ups och de kan köra... Ja, men jag tycker det ser ut som att de gör akrobatik. i mina ögon så är det enormt akrobatiska förmågor. Och det är ju verkligen inte basic och särskilt inte på ett vanligt gym. Och när det är stora killar som man ser så här, de ändå väger kanske 90 kilo, då är det en stor kille. När han är riktigt bra på att gå på händer, kanske går på händer, går ner i en brygga, går tillbaka upp till handstående,
wow,
och sen upp och stå. Nej, men alltså, och då, det är sånt där som jag bara, dels så står jag där och glor, inte för att jag tycker att de är, skulle vara heta som, alltså, som personer, utan för att jag tycker att det är coolt att kolla på. De wanna buy a ticket to the handstand show.
Men de är nästan akrobater, det där är ju sinnes.
Ja, och jag tycker det tycker jag är väldigt häftigt. Så då kan jag säga så här, det där var imponerande kan jag säga. Samtidigt som jag typ gnuggar magnesium på mina händer för att göra mina egna vanliga knälyft hängande i räcke och sådär. Men jag brukar inte kommentera basic-övningar på killar, men däremot när det är någonting som ser väldigt coolt ut. Och jag kan göra samma sak när jag går förbi, där jag vet att du har varit några gånger på de här utomhusbasketplanerna.
Ja.
Så har vi på Åsa gymnasium som finns. Och när de är riktigt duktiga streetbasketspelare, då blir jag som pappa Rudolf i Sunes sommar. Jag stannar där och så, vad är det, han knackar med pipan eller vad han gör? Nej, men då står jag och tittar och sen så står jag kanske en och en halv minut. Och de kör ju sitt race. Men om jag får en blick så här, då gör jag tummen upp och liksom, gud vad kul att se. Och då är de ju så här 20-25 och är ju ascoola killar. Så står jag där som så här litet fan. Men då kan jag liksom bekräfta, jag tycker att de spelar väldigt snyggt. Och man ser framförallt att de har roligt tillsammans. Men jag är inte som Rudolf som så här crashar festen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en, ja, men en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Jag kommer ju att få se på väldigt mycket människor som gör coola saker i träning väldigt snart. Därför att när det här avsnittet släpps så är jag på min älsklingsplats på jorden, nämligen i Santa Monica. Ja, och jag ska få ta med mig mina stora killar där, de har aldrig varit där. Och det ska bli så jäkla spännande. Och vi kommer ju att hänga väldigt mycket på Santa Monica Beach. Vi kommer att hänga på Muscle Beach givetvis. Vi ska gå bort till Venice och kolla när de spelar just streetbasket. För där kan de ju också vara skitgrymma. Eller när de skater. Alltså, jag kan stå en hel dag i Venice. Eller kolla på när folk surfar. Eller, alltså bara titta på när andra gör sport. Det är så jäkla kul alltså. Men det var en passus. Bra tips. Nästa gång jag ser en tjej som jag tycker är grym på gymmet så kommer jag säga det. Är det en kille så måste jag känna av stämningen lite. Men den som känner sig utstirrad, den ska veta att jag bara stirrar för att jag är fascinerad. Jag är aldrig en elak person på gymmet. Alltså jag tittar aldrig på någon som att, men gud, vad gör den där människan när jag gör fel? Eller vad svag den är? Sånt tänker jag överhuvudtaget inte på. Men däremot kan jag bli superimponerad när någon är bra på någonting. Och speciellt sådana där svåra tekniska grejer som faktiskt frivändning är. För det är ganska svår teknik att lära sig alltså. Den är inte helt enkel, tycker inte jag.
Nej, och jag kan också som du bli väldigt imponerad när människor kan göra snygga frivändningar. För mig spelar det ingen roll hur mycket vikt man har på stången. Gör du en snygg frivändning, då får man 4S av mig i kortleken.
Ja, håll verkligen med. Hur går det med din egen träning? Är du Hulken eller var är du någonstans?
Ja, alltså idag, jag har sån träningsverk i... Jag ska förklara. Och om jag bara, nu så här sitter jag och böjer och sträcker i mina The Gun Show. Jag har väldigt träningsverk i mina armveck när jag böjer och sträcker. Och så måste, men om jag så här trycker med fingrarna, då letar sig träningsverken upp hela vägen till fästet av biceps uppe mot axeln. Och det här är för att jag gjorde en av mina absoluta bicepsfavoriter.
Åh, vad är det? Kul!
Ja, och jag vet att det är flera stycken som lyssnar på Träningspodden som har gjort den här, för att den är väldigt bra. Och jag brukar tipsa om den, särskilt när man inte har så mycket vikter att variera sig med, men man vill ändå liksom känna att man får riktigt bra bicepspump. Man kan köra 1, 2 eller 3 varv. Jag tycker inte att man ska köra 4 varv, för om jag får sån här träningsverk av 3 varv som jag och Sixten körde, då det säger en hel del. Man behöver ha en stång. Och då man kan inte köra med den tunga 20 kilo stången, utan man behöver ha en betydligt lättare stång. Har man ett hemmaträningssätt så kan man bygga ihop viktplattorna så att det blir ungefär 10 kilo. Jag tror att jag har alla de som jag har gjort den här kombinationen, den här serien med, klarar att köra 10 kilo, även mina äldsta. Och då pratar vi om att man är 70.
Oj, ja.
Ja, och mina yngsta som kör den här, ja, Sixten är inte riktigt normen, han fyller 13, men jag tror att man typ 13 år uppåt så kanske man kan prova med 10 kilo. Jag brukar köra med, beroende på hur strikt jag orkar köra, så kan det ibland räcka med att starta på 15 Och sen kanske att jag lägger på lite grann. Man kan lägga på lite för varje varv som man kör. Men inte några stora ökningar. Och man behöver inte ha särskilt tungt för att man ska köra strikt. Och 21an då. Det är 3 gånger 7 repetitioner. Det är ingen vila någonstans.
Mm-hmm.
Och grejen med att göra strikt, det är då att man ska låsa in överarmarna nära kroppen. Man greppar som att man ska köra biceps curl. Så handflatorna pekar framåt, det som man kallar för ett supinerat grepp. Och greppa så att man har händerna precis utanför låren i starten. Man får inte hålla för smalt och inte hålla för brett. Och då finns det så här lite tekniktips så att man verkligen ska få till det. Det är till exempel att varje gång armbågen är sträckt så ska man spänna triceps, muskeln på baksidan av armen. Sen kan man hålla koll på att handlederna är neutrala så att man inte böjer handlederna egentligen åt något håll utan att man greppar hårt om stången.
Mm.
Så, de första 7 repetitionerna, då gör man dem bara i den nedre halvan av biceps curlen. Så man, tittar man i spegeln från sidan, då ska man inte gå över 90 grader. Utan man ska liksom stanna precis vid 90 grader. Och sen sträcker man ut, spänner triceps och sen upp till 90 grader igen. Och man får inte gunga. Vissa kan jag sätta mot väggen så att de måste stå med ryggen mot väggen för att de inte ska så här, kasta upp den. Och sen efter det, då får man kasta upp stången till toppläget. Och då startar man med stången, alltså nävarna precis framför axlarna. Och sen så går man ner, men bara halvvägs. Så då ska man vända vid 90 grader. Och det är samma sak där, att många vill gå för långt. De vill liksom förbi så att det blir större vinkel än 90 grader i armbågen där uppe.
Mm.
Men man ska liksom ner 90 grader och sen vända upp den 7 gånger. Och sen kommer det här fruktansvärt jobbiga. Då sträcker man ut hela och sen gör man 7 repetitioner från botten till toppen. Från botten till toppen och spänna triceps varje gång.
Och ingenstans och, här ska man vila, eller vadå?
Nej, 21an. Det här handlar om bicepspump, va?
Oj, oj, oj. Det känns som en riktig brännarövning.
Och gör man den ett varv, ja, då är man ju klar då. Är man 2 stycken som kör nät tillsammans, då kör först jag 21 repetitioner, 7-7-7. Och sen kör min kompis 7-7-7. Och sen så kör jag 7-7-7. Så min vila blir när kompisen kör.
Ah.
Och det är lite så här mental tålighet, för man vet hur trött man blir första varvet. Och sen måste man skaka loss så att man är redo sen för sitt andra varv. Och kanske sitt tredje varv. Men 21an, den är väldigt, jag tycker den är bra. Den är relevant, man lär sig göra strikta repetitioner. Och just det här med att sträcka ut armbågen ordentligt och spänna triceps, det tror jag är jätterelevant för många som har de här armarna. Som gärna vill dra ihop sig när man liksom inte tänker på sin hållning, så går man hela tiden med lätt böjda armar. Händerna liksom hamnar lite framför kroppen. Man får inte den här liksom att handen, vad ska man säga, hänger igenom armen, utan händerna är alltid lite lyfta. Då tänker jag att det är relevant att träna på att spänna triceps när man tränar biceps. Så den gjorde jag faktiskt igår och träningsverken blir allt mer, men jag tänker att den är relevant för mina armbågar. Men jag har ett väldigt stort löparfokus nu. Och jag är ju lite grann som du, Jessica. Jag känner att jag blir mer och mer lik dig därför att jag snöar in. Jag fastnar och så att tragglar jag. Och så är det enda jag vill prata om med allt och alla. Och jag ligger och tänker på det på kvällen. Och så ligger jag och formulerar och tänker, det där ska jag prova. Undrar, jag fick inte det där passet, gick så himla bra. Och så vidare. Så nu, jag har förberett ett segment till veckans avsnitt av Träningspodden på temat löpning.
Åh, vad kul! Det tror jag många är peppade på, verkligen. Jag älskar att du också snöar in på grejer så där nu. Jag älskar det, Lovisa. Jag tycker det är så sympatiskt drag som folk har. Sen kanske man inte alltid vill lyssna på vad någon annan har snöat in på. Men det vittnar om passion.
Lika ointressant som när människor ska berätta om sina drömmar.
Ja, men lite så. Faktiskt. Berätta inte om din löpning, så berättar inte jag om min dröm.
Vilken icebreaker. Nej, men så här, jag håller på personligen på att förbereda mig för ett fjällmaraton. Och jag måste säga att jag har inte bestämt än om jag i Sälen ska springa 42 kilometer, vilket kommer att ta mig motsvarande en hel arbetsdag. Mm. Eller om jag ska halvera sträckan och springa samma distans som jag gjorde förra året, 21 kilometer. Det tar mig några timmar, det kommer vara mycket trevligare timmar ute på fjället. Men det, jag kände ju när jag gick i mål förra året att jag skulle vilja dubbla distansen. Men det ligger lite hängande. Jag kommer också då i födelsedagspresent. Det här är ju hemskt att ha en mamma som är tränare. Men Sixten ska få en startplats till barnloppet som är i Sälen på fjällmaraton.
Oj, vill han ha det? Eller?
jag gör så här. Jag anmäler inte och betalar inte i förväg. Utan vi kommer åka upp till Sälen oavsett, för att jag ska springa. Och han kommer få i födelsedagspresent att om han skulle vilja springa. Och då är det så, i barn- och ungdomsklassen, det här är på fredagskvällen, den 2 september. Typ klockan 6 kanske. För det Sixten vill, det är ju cykla downhill. Så det kan han då göra hela dagen. Och skulle han så känna sig sugen, upp till 9 år ungefär rekommenderar de. Då kommer man springa ett varv på en bana som jag tror är ungefär 1 kilometer. Och då är det liksom upp för en slalombacke och sen ner och så går man i mål. Mm. Och så kanske det var så då en halvtimme senare, då är det de som är från 9 år uppåt. Men det, som jag förstod det, man kunde välja själv. Då är det 2 varv på den här banan. Men det är verkligen slalombacke som gäller. Och han gillar att springa i backe. Vi har sprungit jättemycket i backe i sommar. Jag minns att han var kanske 5 och var med och sprang Stockholm brantaste i barnklassen. Och då skulle han springa i sin klass en halv sträcka upp för Hammarbacken. Och där var målet. Alla föräldrar sprang med barnen. Han hade någon sån här fotbollslandslagsoutfit med så här gul Sverige-tröja och blåa shorts. Han var jättenöjd. Han sprang och tittade bara åt sidan på alla som stod och hejade i Hammarbybacken. När han kom i mål vid en så här typ vimplar som var uppsatta, tittade han upp och så här, på toppen av Hammarbybacken. Där hade de så här jättestor portal, sån här uppblåsbar portal. Han bara, ursäkta, ska vi inte upp dit? Då blev man typ sur och ville fortsätta springa. För den här målgången, den var alldeles för fjantig.
Han var inte nöjd.
Nej, han ville ha den där stora målgångsportalen.
Ja, men det kan man ju för sig förstå, men han kanske inte heller riktigt fattade vad det skulle krävas för honom att springa upp till den stora målgångsportalen. Men nu är han ju lite större, så han kan ju säkert uppskatta det. Han verkar ju ändå vara lite ditt barn.
Han säger ju själv att han har sisu.
Ja, exakt. Jag menar det.
Och då, vi får se.
Ja, kul. Annorlunda present. Jag kan inte komma på att jag känner någon annan som har gett det till sitt barn i present.
Nej, han ska också få Lego. Och han ska få ett nytt mobiltelefonskal med plånbok. Och han ska få pengar. Så att han är också ett helt normalt barn. Så. Mm,
han kommer nöjd.
I alla fall. Så vi springer väldigt mycket. Och det är väldigt roligt. Det är kul. När jag går in då i min löpcoach-roll, så är det roligt med ett ganska så blankt blad. Och med det menar jag, de allra flesta liksom klienter, alltså, eller de som betalar mig för att jag ska coacha dem i löpning eller i gymmet eller vad det nu är, de är ju verkligen inte blanka blad. De kommer med så mycket erfarenheter, de kommer med andra tips och teknikfeedback från andra coacher eller från kompisar eller de har kollat på YouTube. Och de har mött motgångar, de har varit skadade, de har satt upp mål som de inte har nått. Det är ju så mycket grejer som finns i deras ryggsäckar. Och det är någonting helt annat för mig som coach, att öppna upp den där ryggsäcken och titta, vad har du packat med dig här? Och så får man liksom gå igenom del för del. Till skillnad från att ha en tonåring då som, ja, skoljoggen är väl det som finns i ryggsäcken.
Mm.
Och kanske att lite grann att de har sprungit på löparbanan med skolan. Men det finns inte så himla mycket att packa upp i ryggsäcken. Och det är svårare, men det är annorlunda. Och då är jag ute och springer väldigt mycket med honom och jag springer lite grann själv, men han vill nästan alltid följa med när jag ska springa. Och en grej som jag tänker mycket på då, och därför har jag döpt det här segmentet av träningspodden till Koll på håll.
Mm. Ja, det kan ju verkligen vara bökigt för många som vill springa, att man får håll.
Alltså det är ju pisstrist att få håll. Mm. Det kan ju förstöra, alltså det kan förstöra ett träningspass man har sett fram emot jättemycket. Det kan förstöra ett lopp som man har förberett sig inför noggrant i flera veckor. Det kan ju göra att man måste säga hej då till löparkompisarna mitt i passet för att man bara, nej, det här går inte. Det är pisstrist.
Men är det så att man inte riktigt vet varför man får håll, eller hur är det?
Ja, jag var tvungen att googla det här och för att se, har det hänt någonting kring forskningen på håll som sen jag utbildade mig? Och då är det så här intressant, typ vad säger man eller skriver man om håll nu för tiden?
Mm.
Och kan man ju så här googla håll, orsak eller vad är håll eller varför får man håll? Hur förebygger man håll och så vidare? Och då fick jag upp massa olika typer av forum där de skriver om håll. Och Simförbundet till exempel, de skriver orsaken till håll är inte helt klarlagd, men det mest sannolika är att det orsakas av en utsträckning och irritation på bukhinnan och ligamenten som fäster på diafragman.
Mm-hmm.
På Wikipedia så står det orsaken är okänd, men håll kan bero på kramp i diafragman som gör att tarmar och bukinnehåll pressas nedåt vid syrebrist och när mjölksyra bildas. En annan orsak kan vara kramp i musklerna mellan revbenen. Och Sisu var väl ungefär det är Mikael Mattsson som är ju en jätte, jag ska nog säga att han just nu är en av Sveriges mest kända idrottsforskare. Han har ju forskat både på Karolinska institutet och på GH.
Mm.
När han har grottat ner sig i håll, då är det så intressant för att då pratar han om att så här, procentuell andel var man får håll. Så har de gjort så här, typ som dragit fram magrutor på en bild.
Mm.
Så att det liksom, fast nu finns det 9 magrutor, alltså 3 åt sidan och 3 gånger 3 magrutor. Och då är det intressant att i den övre delen av bålen, då är det 11% på ena sidan, 11% i mitten och 9% på andra sidan. Och sen i mitten 58% på ena sidan, 21% i mitten, 43% på den andra sidan. Och sen nedre delen av magen, 12% åt sidan, 6% i mitten och 10% på andra sidan. Så det verkar väldigt random var man får ont när man får håll.
Jaha, jag trodde i min enfald att alla fick ont på samma ställe. Alltså,
ja,
när någon säger så här, åh, jag har fått håll. Det är ju inte så att man tänker att man har ont någon annanstans än när man själv får håll.
Jag kan ju få håll högt upp innanför rebenen.
Innanför rebenen?
Ja, alltså verkligen där man inte... Så att om jag liksom greppar tag under revbensbågen, högt upp, nästan precis där sport-BH-resåren är, fast innanför revbenen.
Mm-hmm. Ja, det har jag aldrig varit med om.
Och vissa får ju på liksom utsidan vänster eller utsidan höger på magen.
Mm.
Och någon får ju kanske lite längre ner. Men det var intressant på den här grafiken att det verkar vara väldigt många ställen som man kan uppleva håll på. Men det verkar som att det fortfarande inte är helt klarlagt. Men, och det är det här som jag tycker är intressant. Och det är min studie då som jag har genomfört den här sommaren. Den vänder sig till 3 olika målgrupper. För man har kunnat identifiera var det finns en ökad risk för håll. Alltså vilka var personer.
På... Jaha, okej. Okay. Ja, spännande.
Och jag skulle nog säga att målgrupp nummer 1, och det här är nog snarare regel än undantag, och det är barn och ungdomar som i princip kan få håll hur enkelt som helst. Mm. Och har jag en grupp på 20 stycken i mina ögon vältränade fotbollskillar som liksom i yngre tonåren eller inte har blivit tonåren, de kan springa jättemycket när de spelar fotboll, men när vi kör löpcoachning då får hälften håll ganska så snabbt.
Ja.
Och jag tänker mig när jag tittar på sådär idrottslektioner, alltså jag tror att som idrottslärare, om man ska hålla 28 elever ute på löpning på en löparbana eller i någon skog, då skulle jag också säga att det är en väldigt stor andel som kommer klaga på håll och börja gå. Mm. Så barn och ungdomar, där har vi målgrupp 1, jättevanligt att få håll. Målgrupp nummer 2, där jag har varit flera gånger i mitt liv, det är när man och då, nu använder jag inte det här som ett nedvärderande ord eller liksom sätter en stämpel, men det är ändå en målgrupp där man är otränad. Till exempel att man vill komma igång med löpning efter ett längre uppehåll. Man kanske är otränad i löpning. Man kanske har cyklat mycket och nu ska växla över till löpning, så att man är liksom otränad i den specifika aktiviteten.
Mm. Just det.
För mig har det varit båda gångerna när jag vill komma igång med löpning efter att ha varit gravid. Inte när jag sprungit med löparvagnen, utan när jag ska springa på löpband efter graviditeter. Då har jag fått håll typ varenda pass.
Mm-hmm.
Och då sätter jag mig i, liksom i den gruppen. Sen finns det målgrupp nummer 3. Och det här är ju det som är kanske det taskigaste, för att man är väl förberedd, man har följt ett träningsprogram, man vet vilka farter man ska ha under loppet, och så springer man sitt lopp och så får man ändå håll mitt i loppet.
Mm.
Och där jag har 2 såna här riktigt fruktansvärda hållupplevelser där det har varit så dålig timing så att jag nästan typ vill börja gråta för att det har förstört upplevelsen av loppet. Och det ena, det är ett av de roligaste loppen som jag själv har sprungit. Nu kommer jag inte ihåg vad det officiella namnet är, men det är motsvarande tjejmilen i New York. Jag tror att den kanske heter New York Mini 10K eller liknande. En väldigt böljande, väldigt rolig och stimulerande milbana. Först med Avenue och sen så in i Central Park, och sen böljar ju Central Park uppåt och neråt. Man känner inte det när man går och turistar, men jag kan säga att springer man ett 10 km lopp i Central Park, då känner man att det går uppåt och neråt. Och det var så än en gång pisstrist att få håll, särskilt på ett sånt lopp där man bara vill njuta. Inte läge att sätta PB, kände jag halvvägs in. Den andra, det är på Stockholm Marathon. Skittråkigt. Så många som står och hejar. Folk som ropar mitt namn och bara hej Elvisa, bra kämpat. Och så hjälper mig räkna ner kilometrar. Och där går jag och bara vinkar så här. Hej hej, jag har lite håll. Åh.
Nej, vad jobbigt.
Fy fasen. Har du någon sån där hemska hållupplevelser?
Men fick du bryta, måste jag fråga. Eller fortsätter du bara?
Men Jessica, hur många gånger har jag brutit ett lopp?
Nej, du brukar ju inte bryta. Så...
En gång, Vätternrundan. Kommer aldrig sätta mig på cykeln igen där. Nej, jag går och så går jag och så provar jag springa. Och så bara, nej, det kom tillbaka direkt. Och sen går jag och sen så tänker jag, nej, lite grann, nu får man inte svära. Men jag säger, fuck this. Och sen så springer jag ändå fast det är jätteont. Ja. Och kan ha träningsverk typ 2 dagar på det stället där jag har haft håll.
Men gud vad speciellt. Alltså jag kan verkligen inte relatera. För att jag får väldigt sällan håll. Men när du pratar om vilka grupper som är mer troliga att få håll, så kan jag ju minnas att jag hade håll ganska ofta när jag var tonåring. Det kan jag komma ihåg. Att när vi hade löppass i basketen ibland så kunde jag få håll. Och håll får jag ibland om jag precis har ätit. Och det tror jag är ganska vanligt att folk kan få håll. Men däremot så nu, för jag får inte håll så himla ofta. Det är ju om jag liksom käkar lunch och sen går direkt ut och springer, så kanske jag kan få lite håll. Men nej, Det händer nästan aldrig faktiskt. Men jag vet ju att mina barn brukar få det. För att det har ju varit några gånger när jag ska ha gett mig ut och springa tillsammans med Jack. Och han bara, jag kan inte springa, jag får 12. Jag bara, men kom igen. Du vet, för att man inte kan sätta sig in i det själv.
Man försöker peppa.
Ja, men bara, kom igen nu. Och så har jag liksom trott att det är för att han är lite lat. Att han inte orkar. Så, men, det är klart du orkar, kom igen nu. Det går över om du springer. Men då har han fått bryta några gånger och sådär. Och ibland har vi fått gå och så. Men nej, jag är faktiskt väldigt förskonad från det där med håll. Och det kanske har någonting med att göra hur jag är byggd eller genetik eller jag vet inte. Det är nog bara tur.
Ja, eller så kan du säga, men du vet Lisa, det är för att jag är så fruktansvärt vältränad.
Ja, det är det. Det är såklart det. Jag vill inte säga det själv, men jag vänder det till att du skulle säga det.
Ja, såklart. Men det finns en riktigt bra bok om man är intresserad av så här konditionsträning och uthållighetsträning som inte är idrottsspecifik, alltså som är generell konditionsträning, som just då Mikael Mattsson har skrivit tillsammans med, jag tror att han heter Filip Larsen kanske. Den heter Kondition och uthållighet. Och de har ett ganska så långt segment om just det här med håll och vad som brukar fungera för olika typer av metoder, både för att förebygga men sen också okej, när det väl är framme. Man är ju inte jättesugen på att lägga sig ner och ha benen i högläge som skulle kunna vara en metod för att få hållen att släppa. Jag gör aldrig det i alla fall, utan jag kör på att gå. Jag brukar sätta upp armarna i luften. Jag brukar gå och göra stora armcirklar. Men det är för att jag vill fortsätta framåt. Även om det är träningspass så vill jag röra mig framåt.
Mm.
Men just den här teorin om att håll för alla de här tre målgrupperna som vi pratar om då. Barn och ungdomar, otränade och när man ligger på en hög intensitet. Alltså när man springer lopp. Om man följer den principen då om att det allra bästa skulle kunna vara att man har en noggrannare uppvärmning, en mer förberedande, längre och noggrannare del, så kan man med stor sannolikhet minska risken för håll jättemycket. Mm. Och då har jag då provat massa olika typer av upplägg. Därför att jag kan säga som coach, 10 minuter snabb promenad eller jogging, det kan jag säga är uppvärmningen innan ett intervallpass till en klient.
Ja.
Starta alltid med en rask promenad för någon som ska lära sig jogga. Jag kan säga till någon att 10 minuter på löpbandet och så höjer du farten lite grann varje minut. Alltså olika typer av uppvärmningar, men som är lite sådär, vad ska man säga, de är abstrakta. Det finns ingen styrning i det. Men för alla de här tre målgrupperna så kan det vara jätterelevant att faktiskt standardisera uppvärmningen och prova sig fram till ett upplägg som faktiskt, där man inte behöver vara rädd för att få håll. För att många som har fått håll flera gånger börjar ju liksom bygga upp en rädsla för att så här, tänk om jag får håll, hoppas jag inte får håll, och vad händer då? Jo, dels att det blir tråkigt att springa eller att man får håll.
Ja.
Och jag själv är absolut sämst av alla att värma upp innan lopp. Alltså jag är med gärna på den generella uppvärmningen som är kanske puls och träning eller frisk och svettig som står uppe på en scen och sen är det höga knän och så är det lite spark i rumpan och så är det bra musik och man värmer upp tillsammans. Den är jag ofta med på. Men för mig så har det inte kanske varit det mest framgångsrika sättet att värma upp när jag sen ska springa i, låt säga då, 4:30 tempo första kilometern för att jag vill springa milen under 45 minuter när jag var snabb. Jag är inte så snabb längre. Och jag tror, så nu om man lyssnar nu på träningspodden och man har bara, det här med håll, det är mitt stora gissel. Jag tror på att på samma sätt som man värmer upp inför sina tuffa intervallpass och där man inte då får håll, att man ska värma upp på samma sätt inför lopp. Vilket betyder att har man hittat ett framgångssätt att värma upp på träning, då behöver man lämna den här stora startgänget som står och gör friskispasset och köra vid sidan av, alltså bortanför eller utanför själva startfållan. Och nu kommer då ett väldigt noggrant genomfört researchprojekt där jag har hittat det optimala sättet att värma upp för på den som är i målgrupp för håll.
Oj, vad kul! Det här vill jag verkligen höra. Nu är ju inte jag direkt i målgrupp, men jag tycker ändå att det låter väldigt spännande.
Och jag tycker att man inte ska behöva läsa innantill. Det här ska man memorera. Och jag kan skriva ner det här också för de som vill skärmdumpa eller skriva av. Och så memorerar man där. För man ska inte behöva ha en fusklapp medan man springer. Utan det här ska sitta i ryggmärgen eftersom vi vill standardisera upplägget.
Mm.
Och man kan ju välja. Jag kommer inte prata om vilka minuter per kilometer tempon man ska hålla i. Det lägger vi åt sidan. Jag kommer prata om antingen det som du och jag gärna lyfter fram, nämligen lugn jogging, snabb jogging, springa snabbt och spurta.
Mm.
Det är ju liksom fem olika farter som jag tycker beskriver mycket bättre än att behöva titta på klockan för att säga 5:30 tempo. Mm. Jag vill att man ska liksom känna så här, är det här min lugna jogging? Är det här att springa för mig? Är det här snabb löpning för mig? Det ska man liksom hitta i sin rytm. Men för många som är nybörjare, för tonåringar, men också för de som vill ändra sina tankebanor, då kan man prata om fart i siffror. Och då har vi skala 1-5. Där 1 är väldigt långsam jogging. Det går snabbare att gå än att jogga i fart 1. Mm. Och nummer 5, det är spurten. Så däremellan liksom går skalan. Så, nu gnisslar här ute för att det kommer ett litet barn på en fyrhjuling, hör jag.
Ja.
Om någon undrar varför det börjar gnissla. Då är det så här. Det är 3 stycken 2-minutare. Och den första 2-minutaren, det är precis när man liksom kommer ut på den där man ska springa. Man kanske inte liksom tar den genom trädgården, men jag startar på våran grusväg. Då är det först 2 minuter i fart 2. Sen får man gå 1 minut, och det är alltså vila. Så det är, om du då vill knyta om skorna eller fixa tofsen eller vad du nu vill göra, så gör du det. Nästa 2-minutare, då är det fart 2+. Så det går lite snabbare, men det är fortfarande jogging. Och sen är det 1 minut vila. Och då går man, och man kan prova att gå lite snabbare. Och sen är det 2 minuter fart 3. Och det är liksom då en medelhastighet. Så 2 minuter fart 2, 2 minuter fart 2+. Och 2 minuter fart 3. 1 minuts gång däremellan. Då har man liksom stegrat upp tempot i löpningen. Då blir man också bättre på att kanske känna skillnaden mellan lugn jogging och lite snabbare jogging. Mellan snabbare jogging och att springa. Sen kommer det 2 stycken 20-40 intervaller. 20 sekunder och 40 sekunder. Och man gör det 2 gånger, så då blir det ytterligare en 2-minutare. Då har man 20 sekunder i fart 4. Då är det ganska så snabbt. Då kör man det i 20 sekunder. Och sen går man ner i jogging fart 2. 40 sekunder. Och sen så närmar sig klockan en hel minut. Och då kör man 20 sekunder fart 4. Och sen ner 40 sekunder fart 2. Sen får man gå 1 minut till. Då har vi alltså kört 4 stycken 2-minutare. Och det är 1 minuts gång mellan varje. Då kommer det en spurt, eller en rusning, eller en sprint. Men man ska göra flygande start. Så man får jogga, och sen så kanske man räknar ner för sig själv. 3, 2, 1. Och så kör man ungefär 15 sekunder. En riktigt snabb löpning. Alltså där man trycker på, där man känner att man har spänsten, där man liksom aktiverar nervsystemet. Och sen så får man gå typ 1 minut. Och sen är uppvärmningen klar.
Då är ju den absolut första frågan: hur kom du fram till detta?
Jag experimenterade. Till exempel då, men man kanske ska ha ett längre block. Låt säga 5 minuter fart 2 i början. Men då var det lite så här, men jag måste knyta skorna, eller oj, det gick för fort, eller det blev lite för länge innan man fick gå första gången.
Okej.
Och sen så, eftersom forskningen säger att den här stegrande intensiteten verkar vara relevant, att man minut för minut ökar intensiteten, hur jobbigt det blir. Men de flesta människor kan inte bara så här rent bara så här, men nu springer jag lite snabbare. Nu springer jag ännu lite snabbare. De har inte det i sig, utan det kanske blir lite för stora ökningar, eller att de springer för snabbt, för kort tid eller för lång tid. Så då tänkte jag så här, att ja, men då kör vi att det verkligen är steg för steg per 2 minuter. Och sen när man ska springa snabbt i 20 sekunder, ja, men då ska man ändå trycka på, fast det är inte särskilt länge. Så jag har liksom provat lite så där. Vi fick ett bakslag, för det är ju det som är intressant, är ju okej, vad händer sen? Det här är bara uppvärmningen, det tar över 10 minuter.
Ja.
Men vad händer sen, första och andra, låt säga, intervallen som du ska göra efter den här uppvärmningen? Ja, man kanske får håll ändå. Varför fick jag håll trots att jag gjorde den här noggranna uppvärmningen? Ja, du kanske hade lite för högt tempo på den första intervallen. Kanske ska hålla tillbaka lite grann nästa gång. Eller att men det kanske var för lugnt tempo i uppvärmningen. Det kanske inte var din fart 3 som du hade den tredje 2-minutaren. Sådana grejer har vi hållit på och klurat på lite grann. Och jag har kört det här med en stor grupp. Då var det en person som fick håll. Inte under uppvärmningen, men vi skulle köra mjölksyraintervaller i backe. Vi hittade en backe och den är väldigt lång. Vi skulle springa 1 minut upp för backen. Och sen var det, där kommer Patrik gilla, Jessica.
Ja.
Sen var det 7 minuters vila till du skulle springa igen.
Åh, herregud.
Mm. Och då förstår man ju, okej, om det är 1 minuts arbete och 7 minuters vila, hur
då måste den minuten vara jävligt jobbig. Alltså det ska vara nästan svimläge.
Ja, och man ska göra det totalt 4 eller 5 gånger. Det fick man välja själv. Och det kan ju vara svårt att hitta en backe som tar 1 minut att springa upp för. Så långa backar finns ju inte liksom, kanske runt hörnet. Men då körde vi så att vi startade innan backen. Så att man kom in, man sprang sin snabbaste in mot backen. Och sen när backen kommer, då ska man försöka bibehålla så mycket fart som möjligt. Och förhoppningsvis orka komma över upp på krönet. Och där få vila. Och då är det ju inte så här att man direkt vänder om och går ner. Utan då vill ju jag som coach se att det är händerna på knäna. Du måste ha huvudet mellan benen. Du kanske till och med måste sätta dig ner för att du är så trött. För du ska bara göra det 4 gånger.
Exakt. Och du har jättelång vila.
Ja, och det var en person som fick håll i en grupp på 20. Och det var en person som är väldigt tävlingsriktad och inte van att springa i grupp. Och tänkte och trodde att den skulle vinna. Och att det var på den första intervallen. Den personen orkade inte sen hålla tempot. 7 minuters vila räckte inte för att hålla samma tempo de nästkommande backintervallerna.
Mm-hmm.
Vi har också sprungit backintervaller i skogen. Då har jag varit själv med barnen. Och då har vi gjort på samma sätt. Men där, när man springer backintervall i skog, då får man ju lyfta på fötterna väldigt mycket. Det är rötter, det är stenar. Det är en hund att hålla koll på. Och där blir intensiteten inte lika hög mot att springa på en landsvägsbacke till exempel. Vi har också sprungit allmänäsintervaller, alltså efter den här uppvärmningen, med stegrande tempo. Försöka se om man kan komma lite snabbare. Man kommer lite längre fram för varje 1 minutare som man kör.
Mm.
Och vi har också kört ett helt vanligt distanspass med jogging efter en sån här uppvärmning. Och det har gått så himla bra. Så nu kan jag säga det. Jag säger det högt. Det är 2 minuter fart 2, alltså väldigt lugn löpning. Och sen är det 2 minuter fart 2 plus, lite snabbare jogging. Och sen är det 2 minuter fart 3, då trycker man på lite mer. Och sen är det 2 minuter som man delar upp. 20 sekunder, springa fart 4, sitt nästan till snabbaste. 40 sekunder, jättelugn jogging. 20 sekunder igen, fart 4. 40 sekunder, jättelugn jogging. Och sen är det en spurt som är 10, 12, 15 sekunder kanske. Och så har man alltid en minut där man går emellan. Där satt den.
Ja, men det där lät ju som en kul uppvärmning. Jag ska testa faktiskt. Det lät jätteroligt. Och kul också när det blir så att nu, det kanske är lite svårt att komma ihåg bara när man har hört den en gång eller två då. Men när den väl sitter, då kommer det ju bara att gå på rutin liksom.
Och jag ska säga då, eftersom jag har blivit som du, Jessica, så är det ju här allt jag pratar om med folk. Och Hans, då min mans sätt att bemöta det här, det är ju att han drar sina skämt. Skämt på temat håll.
Aha.
Till exempel. Så lite säger han...
goa göteborgare kanske.
Här kommer de.
Ja.
Men du Lovisa, hur mäter man håll egentligen? Är det ett hologram eller? Eller? Men du Lovisa, hur länge ska du hålla på med det här?
Mm. Ja, håll jag på. Mm.
Eller, men du Lovisa, de andra tränarna, håller de med dig om det här? Eller när jag pratade med barnen om deras erfarenheter av håll och Bakte säger, jo men pappa, kommer du inte ihåg den där fotbollsmatchen som vi spelade när det regnade så himla mycket? Då fick jag håll. Då jag var till och med tvungen att lägga mig på bänken. Och då säger Hans, men vet du, det låter ju lite märkligt att du fick håll då. Annars brukar man ju, att du fick det när det regnar. För att man brukar ju få när det är uppehåll. Eller, men du Lovisa, man brukar, jag tror att det är så att det, håll är ju faktiskt mer vanligt på sommaren. Jaha, vadå då, säger jag. Ja, men du vet, när det håller dig och så.
Fan, han har många på sitt lager ändå, Hans.
Du förstår vad trött han är på mig. Jag måste börja jobba ordentligt, det känner jag.
Jag tycker du ska skriva en avhandling om det här.
Jag tror koll, det finns på någon. Håll.
Ja, koll på håll. Håll koll på håll. Jättekul.
Ja, det var det.
Ja, men det var väldigt informativt måste jag säga. Bra jobbat. Det är inte lite du har lagt ner dig för att komma med bra innehåll till träningspodden. Det gillar jag, det gillar alla som lyssnar. Så håll i er nu! Ni slipper håll om ni följer Lovisas tips här nu för hur man ska värma upp bäst om man är benägen att drabbas av håll.
Och så får man testa 21an för den är himla rolig och bra.
Ja, det ska jag också prova. Jättebra tips och en trevlig pratstund. Hoppas ni hade lika kul. Vi hörs igen nästa vecka. Nu är augusti här, sista sommarmånaden. Nu kör vi. Puss och kram. Hej då!
Podden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.